Hej, jag heter Peter Fristedt och spelar olika märkliga maskiner i Agent Sidegrinder.
Tjena, jag heter Johan Lange, är syntspelare och låtskrivare i Agent Sidegrinder.
Och jag heter Emanuel Åström och är sångare i samma band som de andra två.
I Agent Sidegrinder, välkomna hit.
Tackar så mycket. Tackar.
Det är någon på min innergård som håller på att såga sönder stålrör. Under vanliga omständigheter skulle det här vara ett irriterande ljud, men nu när man har oljudsmakare som är här så känns det fint på något vis. Men ni, jag vet att ni repade bredvid en smed i Bromma länge.
Ja, vi gör det fortfarande.
Ni gör det fortfarande.
Fast området har förändrats, så nu är det inga smeder kvar. Nu är det bara lyxköksförsäljare.
Alltså, den här killens gig börjar bli lite irriterande. Jag ska stänga balkongdörren.
Ja, men det stämmer. Det var ju en smed där i lokalen nedanför oss. Som också hjälpte oss att ta fram lite percussion-grejer och slagverk och sånt där. Så vi gick ner och lånade instrument av honom, kan man säga.
Jag trodde länge att ni kom från Bromma, att ni var uppväxta där. Men ni bara pratade om Bromma hela tiden.
Konstigt.
Mycket verkligt, men ja.
Det är sant.
Det är också roligt när man är utomlands och väldigt många frågar saker om Bromma. Hur är musikscenen i Bromma och sådana saker?
Men det är nära en flygplats.
Ja, ja, varför vi har blivit ett Bromma-band är väl just för att vi har haft vår replokal där, vår studio där.
Vi har det.
Ja, vi har det. Vi har haft den där hela tiden, samma lokal genom alla år.
Jag tycker du har pratat så mycket om Agent Sidegrinder som ett Bromma-band att Bromma nästan fått lite av en höjd popkulturell kredd på grund av er. Om någon säger Bromma till mig, tänker jag direkt på Agent Sidegrinder.
Det är bra på något sätt. Sen tycker jag Bromma, det låter ju hårdare än vad det är på något sätt. Särskilt för någon som utlänning liksom, som bara hör ordet Bromma. Det låter ju väldigt hårt och industriellt. Liksom.
Jag bor ju i Bromma sen 22 år tillbaka. Så att, jag vet inte hur länge man ska bo där för att räknas i Bromma-bom.
Men det var inte där som du och Johan träffades?
Nej. Jo,
visst var det.
Det var i lokalen.
Det var samma. Ja, vi har inte kommit längre.
Ja, jag höll ju på till ett skivbolag och en liten inspelningsstudio för alltså jättelänge sedan. Nu snackar vi 2002 kanske.
Var det Lobotom?
Ja, precis. Och sen så var det ett krautband som hette Thomas som jag hade fått ögonen på att jag skulle vilja spela in. Och då var Johan med där.
Och, vad hette bandet, sa du?
Thomas.
Thomas?
Ja.
Ni gav ju annars ut det, kanske, det kände ju relativt, men det mest kända svenska krautbandet, Audionoms ledare Johan Hinders, var väl inblandad i Lobotom?
Ja, Apparail släppte vi.
Apparail.
Som, det var bra grejer faktiskt, tycker jag. Men det var väldigt spretig tid, så allting fanns ingen. Och jag tror att det var en del av mitt eget sökande efter vad man vill hitta liksom någon form. Och då träffade jag Johan i en, ja, han var där och spelade med ett band. Och
du skulle väl också prodda den EP:n?
Precis, ja. Och så, ja, det var, ja, men det var så här. Jag var ju med i ett annat band då också, och också så frågade jag om, ja, Johan tyckte det var så kul med alla syntar, och då frågade jag så här, vill du vara med i mitt band som jag hade med Richard Stumm som heter Berliner Sexbahn?
Berliner Sexbahn?
Ja, precis. Och Johan ville vara med, men de andra protesterade, och då sa jag, men då startar vi ett nytt band. Och då blev det ASG.
Hur kom du på det namnet?
En lång historia, men jag hade...
Först var det väl på svenska?
Ja.
Agent Vinkelslip. Ja. Du hade väl namnet nedklottrat i någon
anteckningsbok. Det var så här,
från tonåren.
Jag hade en idé att jag ville göra en festival där det skulle vara tre band. Det skulle vara Berliner Sexbahn, Agent Vinkelslip och TV Tunnelbana. Och sen blev det som ett grej att jag skulle göra musik till alla de här namnen. Och efter att ha avverkat Berliner Sexbahn och TV Tunnelbana så, så blev Agent Sidegrinder den liksom internationella personen.
Finkelslipen är ju på många sätt det ultimata industrier och instrumentet. Det ser också väldigt bra ut, för det flyger gnistor när man spelar på vinkelslip. Jag är uppväxt i Linköping, där hade vi ett industriband som spelade jättemycket vinkelslip. De tryckte t-shirtar med en bild av vinkelslip till och med. Ja. De mätte Der Heilbutt und die Manisch Depressive Weise Jugend in der kalte fabrik. Alltså Helleflundran och den manodepressiva vita ungdomen i den kalla fabriken. De var väldigt ansedda i Linköping på underground-scenen.
Ungefär lika bra namn som vart då. lika lätt att komma ihåg i alla fall.
Jag hörde er första gången 2007. Och då var det du, Peter, plus fyra andra. Eller tre andra. Men Johan var inte med då, för du bodde i USA.
Ja, det kan nog stämma. Jag var med och startade bandet. Och sen var jag med på första skivan. Men sen jobbade jag utomlands i nästan 2 år. Och då hoppade tre andra in i bandet. Eller snarare, dåvarande sångare var ju med. Men 2 andra killar var med och spelade istället för mig då.
Bandet var ju aktivt liksom, även liksom innan. Vi hade ju varit ganska bra gig innan du åkte. Vi hade ju,
det började hända grejer.
Och då blev vi tvungna så här, hur löser vi det här? Och då kom Henrik Sundbring som spelade in den första plattan och så med bandet som keyboardist och sen kom en basist med
Stålhandske.
Men jag minns så väl en spelning på Broder Tuck.
Just det.
2008 som jag såg. Jag tror det var första gången jag såg er live, och det var, jag har ju sett massa industriband, men det var så vansinnigt tungt och hamrande, plus att ni hade 2 elbaser tror jag. Eller en i alla fall. Det var väldigt, väldigt, väldigt köttigt. Och er dåvarande sångare Kristoffer Grip, han svettade så mycket att det var som en pöl runt omkring honom på scenen där han låg och kved.
Ja, så slutade ju nästan alla spelningar på den tiden.
Det var ganska mäktigt. Vi hade hittat på något sätt vårt eget uttryckssätt. Just att vi kunde spela på ganska små ställen som Broder Tuck. För vi hade ju med oss jättemånga förstärkare. Så vi var inte beroende av ett ställe hade något bra PA. Så vi bara kunde dra på allting på väldigt hög volym. Och just det här med att vi hade så många förstärkare. Det hände någonting i rummet. Ibland kunde det vara så liksom, starka volymer. Att jag kommer ihåg en gång vi spelade på Marie Levaux. Så nästan kräktes jag. Det blev en frekvens. Det finns en känd frekvens som kan framkalla en liksom en kräkkänsla. Och det var på outlet på Voice of Your Noise. Och det var liksom väldigt extremt. Även mina,
just den låten, Voice of Your Noise på Broder Tuck, var det första YouTube-klipp som jag la upp, tror jag. Jag filmade det på Broder Tuck och lade på YouTube. Och volymen var så hög att det nästan spricker i YouTube-klippet.
Ja, men det var extremt.
Men vilka idéer hade ni från början? Vad var det ni ville göra? Vilka band var ni liksom mest inne på?
Jag tror så här, vad jag kom ifrån då, dels var jag väldigt, jag var ganska trött på syntscenen. Jag var trött på att det var så många band som var odisciplinerade och tramsiga med sina backtracks och sånt. Och jag hade varit nere i Berlin och lärt känna Beat Bartel och medlemmar i Neubaten och intresserade mig jättemycket för Robin Gristel. Och jag började få liksom så här, jag gick liksom verkligen på djupet och tog in vad som krävs för att göra något äkta och så. Och i den vändan då träffade jag Johan då. Och då blev det, Johan som är en otroligt skicklig instrumentalist, så blev det ju en mix där som blev väldigt, tycker jag, intressant.
Men lite var det väl lite av en motreaktion, ja, mot liksom hur live-scenen såg ut och hela liksom synt-scenen och liksom elektronisk musik, CD live runt 2005 var ofta inte särskilt kul. Nej. Det var ofta någon snubbe med laptop och sådär. Mm. Så då baxade vi in 5 förstärkare.
Just laptops har aldrig sett så coolt ut på scen. Nej. Det gäller även för Kraftwerk. Det finns väl någon klipp där de faktiskt ser att Florian Schneider bara håller på att surfa på nätet. Varje gång någon,
kolla mig.
Det var ju så mycket laptops då. Det var ju laptopteknologi.
Ja,
varje gång jag såg en laptop tänkte jag, nu Facebookar den.
Så kände väl vi också. Ja. Så vi ville gå tillbaka till liksom musikens innersta kärna. Liksom. Så det var lite en kombination av ett musikaliskt uttryck men också någon slags frustration tror jag som vi ville få ut.
Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig.
Det här är Lassi med Einbusk Singers.
Kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa, hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i hennes ögon tindrade kärleken.
Jag har egentligen aldrig riktigt hört den här låten på riktigt förrän bara för ett par veckor sedan. Jag har ju något så här svagt minne av den från när jag var kid. Men vi lyssnade på den i bilen när jag hade varit i min farsas sommarhus uppe i Norberg, jag och några kompisar. Det slog mig hur otroligt mörk den här låten är i all sin trallighet. Den är liksom en ångestbomb förklädd som någon sorts saga om ett barn som träffar en hund. Och jag kände liksom när jag hörde den att jag tycker det finns någon parallell till liksom hela den gotiska världen som vi rör oss i, även om det liksom någonstans är mörker som är budskapet, så är det liksom, det är någonting med, det är svårt att motstå en bra melodi ändå, lite som Strip Down till exempel får oss senaste skiva som sticker ut lite i det avseendet. Den är svängig och på ytan kanske ganska lättsmält egentligen, men det är lite, den här Lassie är lite så. Lite som Tom Waits någon gång sa det här om liksom beautiful melodies that tell terrible stories. Det är lite den känslan.
Du pussar mina ledsna tårar.
Jag mötte Lassie har ju blivit ett begrepp.
Det var så låten först hamnade på bilstereon överhuvudtaget, för att min kompis berättade att hon hade träffat någon B-kändis och körde just träffa Lassie-grejen. Så började vi diskutera, var kommer uttrycket ifrån? Kommer det från låten eller tvärtom?
Jag googlade, tydligen kommer det från Expressen. De hade någon journalist i början av 90-talet som skulle göra en spalt om dåliga kändismeriter, och någon berättade att den personen hade en släkting vars hund hade parat sig med Lassie. Och då tyckte den här Expressen-journalisten att wow, vilken fantastisk kasshistoria. Vi gör en spalt som läsarna får skriva in till. Och då döpte de spalten just till Jag mötte Lassie, för att det var kanske 91 när det här var en stor hit. Och så uppstod begreppet Jag mötte Lassie.
Men låten kom först.
Låten kom först.
Ja, hoppas jag. Ja, just det.
Jag tänker också på min pappa när jag hör den här. Han jobbade i Handelsbanken i 40 år. När han blev avtackad så uppträdde Einbusk Singers, och han är ju gotlänning precis som dem. Så de ändrade texten till Jag mötte Bosse.
Är det sant?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På era konserter så minns att det första jag reagerade på var dina tejpapparater, Peter.
Ja.
Att du drog tejp fram och tillbaka ur bandarna, ibland manuellt, ibland så gick de, och du var nästan som en DJ som mixar skivor när du stod och liksom drog fram och tillbaka på dem.
Jag har nog aldrig dragit fram och tillbaka.
Men, jag har inte haft en bild att du själv drar genom magnetavläsaren.
Det kan nog se... jag märker att det är ett missförstånd som har spritt sig. Många blandar ihop mig med afrikanska tape-scratch-traditionen. Men jag har endast sysslat med att göra ett repetitivt sound som går som en bandslinga. Och sen har jag kanske ändrat tempo på den och sen kanske bromsat den något.
Så ja, men ibland ser det ut som nästan en bandsallad. Du har tejp som flyger upp över dina händer.
Ja, jag håller den i handen och liksom som en ormtjusare.
En cool grej är att det finns ett uttryck man brukar säga om man ska göra något brutalt, att nu tar jag av mig silkeshandskarna, men i ditt fall är det som att du tar på dig silkeshandskarna och sen kommer något brutalt.
Ja, det är...
Det blir som en kontrast mellan nästan Michael Jackson-handskar i vitt som nyttar på dig och sen plötsligt kommer oväsendet.
Men det är lite kul detalj. Jag märker att många på spelningar som har sett många spelningar, de ser lite vad som är på väg att hända när bomullsvanten åker på.
Vi fick ju en väldigt bra tweet om det också efter vår spelning i Köpenhamn i höstas. När någon kille beskrev det som att han hade sett ett band som han tyckte var bra ösigt. And then this, jag tror till och med han sa, the old dude on the left of the stage brings out a tape recorder and starts molesting it with latex gloves.
Ja, det är fint.
Ja, det är vackert.
Men ni har oerhört mycket utrustning. Ni kanske hade ännu mer förr.
Det var mer för...
Ja, det var det.
Ja, nu har vi slimmat ner lite så här, men vi tycker ändå att det är viktigt att man kan ha... Ja, nej, men nu har vi liksom hittat en mängd som är hanterbar och även ser bra ut och går att flyga med.
Ni var väldigt gulliga att uppträda en gång när jag hade en fest på gamla Debaser vid Slussen. Jag hade gjort en lista över de 100 största rockögonblicken på YouTube för Dagens Nyheter, och etta där var The Cramps, deras konsert på Napa State Mental Hospital, ett mentalsjukhus 1978. Och i det här klippet så kör de en gammal rockabilly-låt av Jack Scott som heter The Way I Walk, som ni gjorde en cover på.
Just det.
Och då minns jag i alla fall, när ni kom dit för att soundchecka, så hade jag förväntat mig några väskor eller någonting, och ni kom dit, men det kördes fram en lastbil. En ganska, ganska stor lastbil.
Ja.
Med alla prylar.
Ja.
Ja, så gjorde vi jämt. Ja. Oavsett vilken lokal eller spelning det gällde. Och vi kunde inte flyga heller. Vi satt ju och åkte med den där jävla lastbilen ner till
Europa,
Schweiz och Tyskland och sådär. Så att först på senare år vi har faktiskt kunnat flyga.
Men att konka så mycket grejer gör det att blir nästan som ett sätt att koncentrera sig också, att det känns som om det här är på riktigt. Det här kommer bli stenhårt, för vi är slut redan innan vi har börjat soundchecka.
Jo, lite så har det nog varit.
Ja, det kan ju stämma.
Det känns på riktigt.
Ja. Men det är viktigt att det blir en fysisk upplevelse på något sätt, just för att komma bort från liksom den laptop-grejen, att vi släpar ändå den där stora stålfjädern som vi har och hänger upp i taket liksom, men då gör spelningarna till någonting fysiskt, inte bara för publiken att titta på, utan jag tror också för oss på scen att det finns saker att interagera med liksom.
Det är något meditativt att vi har alltid gjort allt är väldigt så här ut, allt är väldigt planerat och liksom vi har en väldigt tydlig så här, hur allt ska stå och så, och alla vet sin roll i bandet och så har alltid varit, så det har varit ganska häftigt att det har gått så. Det har liksom kommit som ett lämmeltåg. Allt staplas upp fort och effektivt.
Den här stålfjädern är ju visuellt otroligt stilig. Som du, Emanuel, slår på, tror jag.
Eller ni främst, slår. Främst Johan.
Johan slår mest på den.
Jag går fram och härjar på den lite grann ibland. När, ja, får feeling.
När du får feeling, precis.
Och den låter skränig. Det är ju inte en sån här baspulsfjäder som Einstürzende Neubauten brukar spela på. Utan
ja, den är inte så klångig.
Men ni gnider också en metallpinne mot den, så att det...
Precis, det blir mer ett oväsen. Nu ska vi lyssna på Fyrdisch med Thomas Dinger. En gammal krautlåt som kanske knyter an lite till det vi höll på med i början av ASG, just att jag kom lite från krauten och så. Thomas Dinger, Klaus Dingers okände bror.
Hans lillebror, eller hur?
Ja, precis. Som jag tror inte han har satt så stort avtryck i musikvärlden, men jäkligt cool låt. Jag tycker det är nästan coolare än Noi och sådär. Jättefin, man drömmer sig bort. Du känner till den här filmen också om Klaus Dinger.
The Heart is a Drum.
Precis, av Jakob Forsén. Det är en gammal kompis till mig. Alltså, det är inte Klaus Dinger, men Jakob
Forsén. Vidunderlig film.
Jättefin.
Vansinnigt vacker och sorglig.
Verkligen, fantastisk film. Vi såg den,
ja, på premiären.
På premiären där. Och Jakob är en gammal kompis till mig, så att, som också var med där, Thomas, för att knyta upp säcken ordentligt. Så vi är gamla kompisar och spelade i det här bandet innan ASG. Så att... Det finns en koppling där också.
Thomas Dinger, eller var bandet Thomas döpt efter Thomas Dinger?
Nej, det var det inte. Jag tror inte jag kände till Thomas Dinger på den tiden.
Det är verkligen... överkursen av krautologi.
Precis.
Att ta koll på Klaus Dingers, ja, lillebror. Så han var med i Noi, fast ganska sent.
Jag tror han var med i det här La Düsseldorf också, ja, som jag också håller högt, faktiskt.
Jag älskar dokumentären The Heart is a Drum om hur Klaus Dinger är hippie och kommer till Sverige och blir kär i en svensk tjej, och hennes pappa säger att nej, du får inte vara ihop med den här tyska hippien, så hon sticker till Norge och han blir så förstörd att han ägnar hela sitt liv åt att försöka återetablera kontakten med svenskan. Och till slut får Jakob Forsén tag på henne i filmen och frågar, men vad betyder han för dig? Och hon bara säger ingenting.
Nej, så fruktansvärt.
Men att han aldrig släppte henne, att han tänkte på henne hela sitt liv och skrev all musik för att på något vis få kontakt med henne.
Jag skickade faktiskt den här låten till Jakob också, och Thomas Dingers liv var ju minst lika tragiskt som Klaus.
Vad gjorde han?
Han, jag tror han knarkade framförallt.
Nej.
Jo, surprise. Och dog också utfattig och ung. Och sen visade sig också att han hade haft ett förhållande med Florian Schneiders lilla syster, som också gick bort, tydligen. Vilket jag inte känner till, men det hade Jakob koll på, helt enkelt.
När ni var inblandade i skivbolaget Lobotom, så jag minns, jag tänkte först att det vore logiskt om Agent Sidegrinder gavs ut där också. Men istället så gav ni ut ert debutalbum på en ännu mer obskyr holländsk etikett på vinyl i 500x. Och då var ni ändå hyfsat omtalade i Sverige, men det kändes som ett väldigt typiskt indie-grepp att... Ja, vi är ganska omtalade, men ni ska inte få höra vår musik riktigt.
Jag tror så här, det var ingen tanke att det skulle vara så liksom ett medvetet smalt eller något sånt.
Alltså, Lobotom kändes ju som Sony jämfört med
det
här.
det var väl så här att jag kände väl liksom någonstans att jag var ganska, om jag tar klarspråk, så var jag ganska trött på att ha liksom, det var ganska jobbigt att driva en label, för att förvänta sig man skulle säga. Ja, men jag hade började tappa liksom entusiasmen, och när ASG kom så blev det liksom lite så här, det blev något nytt äventyr då, och jag, men mycket tack vare Lobotom, vi gav ut ett band som heter Bondage Fairies, som är en, han som drev den här minimala labeln som du just nämnde, Enfant Terrible i Nederländerna. Det var, han bokade dem för en spelning på ett ställe som heter Hex i Amsterdam. Och jag lärde känna honom, och han, då berättade jag bara förbifarten om ASG. Och då ville han, ja, men kan inte komma in och spela? Och så, som på en film efter spelningen, så bara,
hey guys, you're gonna be stars.
precis, så var det. Och då, och sen började allt, för just i Holland, så det vi höll på med, det hade aldrig liksom upphört i Holland och Belgien och så. Det var en stor scen med Cold Wave och Minimal Wave och allt vad man kan, alla subgenrer heter inom det här, som i Sverige definieras som synt eller got, men hela den vågen, det var en väldigt stor rörelse i Belgien och Holland, så att vi fick en så bra start där. Och sen, ja,
sen skar det sig, för vi, även om det kanske var en smart drag i början att släppa bara 500 ex, han vägrade ju sen att trycka upp fler, så han ville ju inte.
Coolt.
Ja. Det tyckte inte vi, för vi alla frågade.
Ja, men du är ju superstjärnor och lite så sälla, och han höll ändå fast vid idealen.
Ja, verkligen. Det har han gjort sedan dess, ja, också. Så vi var tvungna att lämna honom, för vi ville ju ändå få ut musiken liksom. Efter ett tag.
Vad kostar den skivan nu på Discogs?
Jag vet inte vad första upplagan kostar, men de kan nog vara ett par hundra, tror jag.
Det gjorde så lite nytryck och lite, ja, USA. Ja, han släppte ändå liksom. Men första upplagan vet jag inte.
Men sen var det väl så här att det skar sig, det verkliga liksom clashen kom väl av att vi jobbade med ett kommersiellt bokningsbolag som sa att vi har världsrättigheterna för Agent Sidegrind att sätta konserter, och mycket var väl där att det är så här, om jag bestämmer om ni ska spela ett ockuperat hus i Utrecht, det ska ingen annan göra. Och vill ni ha det så, tack och hej.
Just
det. Så var det.
Fick ni spela i ett ockuperat hus i Utrecht?
Det fick vi säkert.
Det har vi massa gånger sedan dess också. Det, sånt går via bokningsbolag också.
Fortfarande.
The commandments of I, Sophia Khan.
Nu ska vi få höra på Ten Commandments med Specials, och det är Sophia Khan som sjunger på den låten.
Thou shall not listen to Prince Buster or any other man offering kindly advice in matters of my own conduct. You may call me a feminazi or a femoid, and then see if I give a stinking shit. On the internet.
Jag har alltid gillat Specials, men jag läste bara om, ja, Specials släppte en ny platta, och sen råkade jag se i något forum, musikforum, att det var mycket synt folk runt Specials, sen lite vintage fantastiskt England, och då lyssnade jag på det här och jag blev helt knockad. Jag tyckte det här var så jäkla, vilket spel, vilken låt, det är fantastiskt.
To tell you that you look pretty sexy too in your joggers, or your suit, or your newfound look of confusion.
Det är kul att det är en cover på Prince Buster's Ten Commandments. Och det första hon säger då, regel nummer ett, du ska inte lyssna på Prince Buster.
För han gjorde de 10 budorden, ja, åt kvinnor som är intresserade av honom, att du ska inga andra gudar ha jämt till mig, och den var väl tämligen sexistisk, fast lite så här ändå halvironisk låt från början. Det kanske man ska tänka på, för det här är ju ett feministiskt manifest egentligen som hon rabblar upp i specialslåten.
Och just spelet, samspelet i låten är fantastiskt. Jag kan bland bättre jag har hört på länge. Thou shall not tell a girl she deserved it because her skirt was too short.
She walks home, streetlights illuminating her as a target. Ni hade en bild av Berwaldhallen på omslaget till första skivan. Har ni fått spela där? Ja?
Vänta på inbjudan.
Ja, vi hoppas att den ska komma snart.
Hoppet är det sista som... Nej, men vi hade ju tänkt det någonstans där i vårt 10-årsjubileum av skivan. Men då, det var ju samtidigt som bandet... vi hade ju en liten splittring där.
Om Kite kan spela på operan så kan man tycka att Agent Sidegrinder skulle kunna spela på...
Ja, fan, det
kan man tycka.
Först var det väl lite som ett skämt, men inte helt otänkbart kanske. De får gärna höra av sig.
Jag bodde i Frankrike i början av 90-talet, ett läsår i Normandie, och många av mina, de kompisar jag fick då när jag gick på Neubauten-konsert i Paris har blivit väldigt, väldigt förtjusta i er. Och de har egentligen tokdissat all annan svensk elektronisk musik som jag har spelat för dem under de senaste 30 åren. För de tycker att det är alldeles för poppigt. Att ja, men ni svenskar med era löjliga små melodier. Mm-hmm. Men Agent Sidegrinder av någon anledning har de tagit i sina hjärtan. De är också personer som gillar Suicide rätt mycket, den gamla gruppen. Men det, jag tycker det är intressant, för svenska elektroniska band som är lite underjordiska brukar vara Tyskland som är den självklara marknaden. Medan ni då, som ni nämnde nyss, var i Holland, Belgien, Frankrike,
ja.
Tyskland också förstås.
Men... Ja.
Frankrike var väldigt speciellt nu på turnén i höstas, tycker jag. För vi pratade ju alla om det, att det var ganska länge sedan som ASG hade varit där och undrade liksom vad relationen till Frankrike, hur den såg ut vid det här laget. Men både Lyon, men kanske framförallt Paris var helt galet. Alltså, folk stod ju och vrålade. Jag var liksom tvungen att vända ryggen mot publiken och skratta lite grann, för jag fattade inte vad som hände. Det var en otrolig respons.
Var har ni kärnpubliken någonstans då?
Tyska gubbar som
tyska mellanchefer i rik förort till München.
jag vet inte, jag skulle säga att det är ganska spritt.
Det är väldigt olika publik på olika ställen, känns det som. Alltså, i Tyskland så är det ju mycket de som du beskriver, Johan. Medan till exempel då Frankrike var ju liksom en helt, kanske framförallt en lite yngre och en mycket mer blandad. Om det är väldigt gotiskt i Tyskland så var det ju inte det i Frankrike, utan det var stundvis nästan kanske lite mer både punkigt och proggigt snarare än gotigt. Liksom. Så det...
Jag tror att det beror på att också musikscenerna skiljer sig ganska mycket mellan Tyskland och Frankrike och Belgien. De har olika... Tyskland är ju hela gotgrejen en helt annan värld och rörelse än vad till exempel är i Frankrike. Så att,
men kollar man också, om vi spelar i Stockholm så är det faktiskt en väldigt brokig publik. Ja. Alltså. Det är verkligen hela spektrat.
Mm.
De tyska svartklädda fansen kan ju vara rätt konservativa ibland. Jag minns på Amfi-festivalen i Köln förra sommaren när jag såg er live, så uppträdde även Nitz Reb. Och förra spelningen så var de, jag menar, rätt sura över att de visste att de tyska fansen verkligen inte gillade att de gjorde förändringar i låten överhuvudtaget. Utan, så de spelade den här gamla låten Alarm för första gången på 35 år eller någonting. Under det giget bara för att blidka de här sura tyskarna som vill att allt skulle vara som förr.
Ja, just det. Nu har inte vi hållit på riktigt så länge, så att vi känns ju fortfarande som ett nytt, ungt, hungrigt band i många kretsar. Liksom, trots att vi hållit på 15 år nästan.
Vi har ju, det är så fint med de här, att det är, i Sverige är det ju inte så många liksom som åldras med sin subkultur, om man kanske är got eller något sånt, som det kanske är då i Holland. Det, liksom, det finns sådana som tycker att Joy Division var en grej som det var några år där bands hette Joy Division, men det var liksom bara, det var inte början av deras god karriär som liksom att vara god.
Då har man hållit på rätt länge.
Ja.
I Sverige kanske synt, när man säger synt så ses det som en ganska föråldrad genre, men jag måste säga att det finns ju en väldigt vital, levande scen med mycket betydligt yngre band än oss nere liksom i både i USA och nere i Europa liksom. Framförallt kanske gotband och så här darkwave och coldwave, massa unga coola band, mycket tjejer och så där också. Så att det är mer på festivalerna som jag tycker att där är det ganska ålderstigen publik, men själva musiken i sig tycker jag känns ganska vital. Ett av de här lite nyare banden är då Lebanon Hanover, och det här är låten Kiss Me Until My Lips Fall Off. Det är en duo, jag tror killen är från England och tjejen är från Schweiz, om jag inte minns fel.
Jag kollade upp deras roliga artistnamn, Larissa Iceglass och William Maybelline.
Ja, precis. Ja, det är ett band, vi känner ju dem, i alla fall William.
Jag hade tänkt se dem i fjol när de spelade på Klubb Död på Nalen i Stockholm.
Just det.
Men jag kom aldrig iväg.
Det var ju också en kul grej med Lebanon Hanover. Det var ju faktiskt på deras spelning just Klubb Död. Jag tror inte det var den som du tänkte gå på, men den innan. Det var ju faktiskt där jag och Peter sprang ihop med Emanuel också.
Aha!
Så det var tack vare Lebanon Hanover vi träffade varandra och började på ny kula, om man säger så.
Vad hade hänt då med Agent Sidegrinder? Christopher Griper, förra sångare, hoppade av. Han var ju en extremt karismatisk person som dessutom såg ut som Vincent van Gogh, vilket den holländska publiken uppskattade. Och svettades kopiösa mängder under spelningarna. Och ingen lätt person att ersätta.
Nej, det var ju en utmaning att hitta rätt person, absolut. Och vi letade länge och det såg mörkt ut. Många föll redan på...
Ja, men sen, jag trodde att det skulle vara större intresse att komma med i liksom ett etablerat band. Men jag tror mycket, som jag fick en känsla av, att många som är man sångare så vill man vara frontperson i något man skapat själv på något sätt, kanske. Men det roliga med Emanuel var ju att vi hade ju vandrat vid sidan länge. Ovetet som att du kunde sjunga.
Ja.
Varför hoppade Christopher Grip av?
Han var utbildad konstnär och ville foka på det. Jag tror inte han fick ihop riktigt de här två spåren. Båda och var ute och spela hela tiden. Och...
Så blev han med pappa i samma veva också?
Ja, det kanske hade med det att göra också. Mm. Men det var vad vi hörde, att han ville foka på sin konst.
Men, och Emanuel hade arrangerat en... Du hade inte spelat ett Agent Sidegrinder tributeband, men du hade arrangerat en konsert med Agent Sidegrinder i Uppsala.
Yes, det stämmer bra. Jag såg ASG första gången på Kalabalik på Tyrolen 2012. När jag hade ledsnat med all musik jag höll på med och ville utforska vidare lite grann. Och då var det ett band som jag fastnade väldigt mycket för. Och på den tiden så arrangerade jag mycket spelningar i Uppsala också. Så den sa att det här... Det var jag och min bästa kompis som var nere på Tyrolen, och vi var också vi som arrangerade klubbar ihop, och vi kände att men det här bandet måste vi dra hit liksom. Och de andra på det stället där tyckte att nej, men det här var väl ändå lite i smalaste laget, men vi envisade, så det blev faktiskt också årets bästa kväll. Jag tror ni drog 450 pers då. Så att vi har egentligen faktiskt också sett, för jag sålde eran merch på Tyrolen. Det har vi aldrig pratat om. Nej. Men jag fick bara en massa lådor. Men vi var ju där för att min kompis som heter Kristoffer blev... Han flyttade ner till Växjö och blev kompis med Kristoffer Gunnarsson som har kalabalik. Nej, men så det var ett band som jag fastnade för ganska snabbt. Och då blev det väl den här naturliga vandringen vid eran sida. Liksom. Jag bjöd även över Peter till... När Peter är ute på sina... upptäcktsfärder i svenska rorområdet i Bergslagen, så såg jag på Instagram att han var i Norberg, så då bjöd jag över honom på kaffe, men då hade de stuckit redan.
Ja, men och det var så, det var ju mitt under jakten, att jag var så nära, så om man hade vetat då liksom att det här sms:et är löst, men jag såg det inte.
The answer was right in front of you.
Men det var inte så lätt att veta, vi inte visste om du sjöng liksom, det var ju helt...
Vad hade du spelat i för band tidigare?
En hel massa sörja. Inget jag förväntar mig att någon ska ha hört. Men jag har alltid varit... Jag har rört mig i ganska många stilar, måste jag ändå säga. Men jag kommer ju från någon sorts liksom, gitarrrockig bakgrund egentligen. Så att jag är ju verkligen ingen syntare. Utan det var snarare någonstans runt 2012 så la mitt dåvarande band ner. Och då kände jag att jag var så otroligt liksom, trött.
Vad hette det bandet?
Det bandet hette Little King. Det var jag och massa blandat folk som nu är med i andra jättebra band också. Och det var ett kul band, vi höll på i 2 år och giggade ganska mycket. Men vi kände att ingen kanske var helt engagerad i det. Jag tror mycket handlar om att jag hade liksom ledsnat lite på gitarrvärlden och behövde utforska något annat. Liksom. Och där kom Tirolen och då kom ASG och sen så började jag försöka labba med lite syntar ihop med... Några andra poler under en lång period. Vi har väl, den skivan jobbas det väl fortfarande på, men gud vet när den kommer ut.
Vi såg ju också ett YouTube-klipp som vi fastnade för, ja, när vi körde The Who.
Ja, The Kids Are Alright.
The Kids Are Alright. Det var då Peter nickade instämmande.
Ja, men jag var under många år parallellt med liksom alla andra band som jag höll på med, så var jag med i ett 60-tals coverband som med två äldre herrar som själva var liksom aktiva som musiker i början på 60-talet och sen fick för sig att göra någon reunion för typ 10-15 år sedan. Och då en av dem var min historielärare, så han frågade om jag kunde tänka mig att ställa upp och sjunga, och jag tyckte så bra om honom som lärare, så jag sa att det är klart jag är med på det.
Men där såg vi hur bra du tog in publiken, ja. Liksom så jävla bra frontperson liksom. Och även om man hittar någon som kan sjunga bra, det är ju långt till att bli en bra frontman.
Just om 60-talsmusik som alltid har varit väldigt viktig för mig och på många sätt en ingång till att intressera mig för musik, så ska vi lyssna på en 60-talslåt. Det här är Electric Prunes med I Had Too Much To Dream Last Night. As I staggered from my bed, I could not bear the image racing through my head. Were so real that I could feel your eagerness, and when you raised your lips for me to kiss, take the gun and you were gone. You were gone, gone, gone. Den där låten är ju också på många sätt påminner ju mycket om det vi gör i ASG, att den är i grunden egentligen en hyfsat melodisk poplåt, men med den här ljudbilden som de har i den, så blir det ju liksom någonting helt annat. Det blir någonting mycket råare och lite mer skrämmande liksom.
Så Johan och Peter, ni kollade upp Emanuels YouTube-klipp då han sjöng The Who.
Ja.
Kollade
ni
igenom hans övriga så här, sociala medier-historik för att avgöra om han var rätt person. Jag satt igår kväll och kollade lite dina gamla tweets. Och, oh, nej, och insåg att så här, shit, vilken, det är verkligen bra rätt attityd för ett industriband. Du skrev så här 2013. Tuggade precis på en bleachpenna. Känner tungmetallförgiftningen sprida sig hela käften direkt. Ganska bra. Det här. Suttit i 3 timmar och pillat med samma syntljud. Sen glömmer jag spara. Skitliv.
Ja.
Eller den här.
Nej, tredje.
Brorsan idag, gillar du Swedish House Mafia? Jag älskar Swedish House Mafia. Suck.
I saken sen, hör att min lillebror då var typ 6 eller någonting. Det var...
Men här är min favorit, det här är verkligen Wave Gothic-träffen i ett nötskal. Man ska aldrig fråga sig vad poängen med något är. Det finns ingen poäng med någonting. Ångest.
Vi hade kunnat ta honom bara på grund av tweetsen.
Men hur var det att gå med i ett band som... För det skiljer nästan 10 år mellan er, eller hur?
Ja, det är...
Något sånt.
Något sånt. Ja, alltså nu nämnde jag ju nyss att jag spelade med några snart 70-åriga 60-talsgubbar också.
Så det här så kändes som...
Det kändes ungt och fräscht.
Tackar.
Nej, men jag vet inte. Åldershoppet tror jag inte i sig spelar speciellt mycket roll. Sen är det klart att vi har ju... I och med de 10 åren som skiljer oss åt så har vi ju... olika liksom, musikaliska bakgrunder även lyssningsmässigt. Jag har ju liksom ingen naturlig koppling till synt från början. Det var ju helt total ute när jag gick i
du hade med 60-tal, jag har petat mer 40-tal.
Nej, men det jag växte väl snarare upp med någon sorts så här, liksom, gitarr, indie. Jag bodde i England på mitten av 90-talet när jag var 8-9 liksom, och upptäckte Oasis och Blur och hela den grejen. Så att jag har ju, det är ju liksom mer min någon sorts utgångspunkt. Och det är klart att såna skillnader spelar väl in. Alltså mycket av det jag har från syntvärlden, det har ju jag lärt mig i efterhand och i högre ålder än vad jag skulle erkänna för många av våra fans. I alla fall vissa band.
Nu ska vi lyssna på Double Heart med Robert Rental.
Vem är det?
Han är mest känd för att han gjorde en skiva med Thomas Lear som Robin Gristle gav ut på sitt eget skivbolag som heter The Bridge. Och han släppte en vinylsjua på Mute Records också tidigt. Och på den här låten vi ska höra så spelar faktiskt Robert Girl trummor.
Robert Girl från Duff alltså?
Ja, han spelar trummor där. Jag gillar verkligen det här luftiga soundet och det här, jag tycker att det verkligen är i min värld så är det här jättegod musik. Det är ju otroligt deppig musik i sin luftighet. Och jag det är så vemodigt och han gjorde den där vinylsjuan och sen blev det inte så mycket mer och en LP och sen började sluta med musik och sen gick han bort 10 år senare i cancer, lungcancer, ganska ung och sen ganska deppigt så här.
Det kan vara tema på våra låtar.
Sen var det en utställning om Robert Rental och Thomas Lear i England som Daniel Miller var inblandad också i. Och då hittades en kassett med en LP som han inte hade gett ut. Men en demo till den kassett och den är ju jättebra. Kom förra året.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vad minns du från din första spelning med ASG, Emanuel?
Ingenting, om jag ska vara helt ärlig. För det var total jävla blackout. Jag är aldrig speciellt nervös inför att uppträda. Det har aldrig skrämt mig. Men jag tror att första gången som vi skulle upp där på Slaktkyrkan, då var det...
Ja, du fick ju en rivstart ändå, Alex.
Det var, vi hade pratat om att vi skulle göra någon kanske lite så här smygstartsgig för närmast sörjande, bara för att ha liksom stått på scen ihop en gång innan vi går upp på ett fullsatt Slaktkyrkan. Men det hände aldrig, det här uppvärmningsgigget, så det var bara direkt på liksom.
Men det var ingen blackout under du
levererade? Nej, spelningen gick väl ändå hyfsat bra. Någon liten goofning sådär, men det hände ju fortfarande.
Men du minns inte vad som hände, utan det var så traumatiserande att hjärnan har raderat det?
Nej, men jag minns inte vad jag tänkte. Jag tror inte jag tänkte överhuvudtaget. Det var bara upp och göra grejen. Och
överleva.
Och överleva. Ja, men det var lite survival mode på något sätt.
Du har en röst som är kanske lite fylligare och mer melodiös än Kristoffer Grip, som var ganska mer torrare, lite skränigare. Hur har ni avgjort vilka låtar ni ska tolka, alltså de äldre låtarna?
Till en början så tror jag det blev ett ganska naturligt urval i vad ska man säga, det finns ju liksom några låtar som man måste spela. De kändes ju självklara att välja. I övrigt så har vi hållit på och testat oss fram lite grann. Men jag tror att vi har ju också anpassat och liksom pillat lite med tonarter på typ Wolf Hour. Jag kan inte riktigt, jag tycker inte jag har styrsel så där långt ner som Kristoffer ibland kunde. Jag vet inte hur mycket styrsel han hade egentligen heller. Men jag kunde inte fixa Wolf Hour under de förutsättningarna. Som ett exempel.
Den var nog lite låg redan i ursprungsversionen. Eventuellt. Nej, men jag tror att vi plockar väl upp de låtarna som folk ville höra, tror jag.
Ja, men
och sen hade vi så mycket nytt också, så att det blev en 50-50.
Ja, men det var ju redan från första gigget, så var ju hälften nästan av setet var ju nya låtar liksom. Och när ett set är 12 låtar så det är inte så mycket att välja på. Men det är ju lite så, Into the Wild ska in och Giants Fall ska in och This Is Us ska in. Och, ja.
Nej, men det känns jättekonstigt. Jag kommer ihåg, det var ju nervös för både mig och Johan också. Eller jag vet inte hur du kände, Johan, men jag tyckte att det var som att, ja, liksom, det var mycket förväntningar.
Vi var ju tvungna att vara lite coola inför Emanuel, ja. Men vi var nog rätt nerviga också, för det var en hel ny start för hela bandet. Liksom. Det kunde ju verkligen ha gått åt helvete. För gör man en första dålig spelning, då det sätter också standarden lite för det som kommer sen.
Har ni gjort några riktigt dåliga spelningar som ni minns?
Ja, det har vi. Det har vi.
Ni har ganska gammaldags mekanik på scen som kanske skulle kunna strula. Om
det har varit en del strul.
Ja, vi hade några strul. De här innan corona precis var besvärliga.
För då var det ju, en av gångerna var ju faktiskt den nyaste synten som började strula. När vi spelade i Ungern där och Rev 2:an började gå in i någon sorts demo-mode och spela sig själv.
Ja, vi hade lite strul innan corona, så att men sen, corona kom för oss, kom den fan lägligt. Vi behövde serva våra instrument.
Men sen, jag kommer så väl ihåg när vi spelade i München och all vår utrustning hade försvunnit på flyget. Och det var så här, och jag kommer ihåg, En arrangör körde mig ut till flygplatsen 10 på kvällen. Stället var slutsålt. Det var hur mycket folk som helst. Och vi hade inga instrument. Allt var borta. Och vi åkte ut till flygplatsen. Och jag satt där och de sa bara, vi ser grejerna är på flygplatsen här, men vi kan inte hitta dem. Och jag satt där i en tom liksom flygplatsbyggnad precis när corona hade börjat komma. Och jag satt nästan här, och jag kände liksom, är det nu ASGs slut? Det var verkligen så man kände. Och sen åkte jag liksom tillbaka liksom utan grejer. Men då hade jag ju ringt till er och sagt, vi har hittat alla grejerna. Eller nästan allt.
Var det någon som fick fel bagage då, packade upp en stor stålfjäder?
Det var, vi flög via Köpenhamn och det var strejk där. Så att väskorna hade inte ens lämnat Arlanda, fick vi veta när vi satt på planet. Och sen skulle de hasas via...
Men vi hade ändå sagt att vi skulle genomföra spelningen i ett svagt... För vi var ändå där nere.
Ja, jo, men de hade sagt att grejerna skulle komma vid klockan... Först sa de att de kommer vid klockan 5. Då hade vi soundcheck vid 3. Och så sa de 5 och sen så... Om de inte då, och sen så ringde de och sa att nu har vi hittat ett case, och sen ringde de och sa nu har vi hittat 5, nej nu har vi tydligen bara hittat 2, och sen skickade vi ut Peter när vi trodde att de hade hittat 5 av 6 stycken, men ja, till sist i alla fall så kom grejerna med taxi och så fick vi springa upp på scenen, rigga allting inför publik, köra utan soundcheck.
Och det var, det var en del svenskar som hade åkt ner till München för C-giget också. Kändes ju liksom lite sådär. Men en del har sagt att det var kul att se ett soundcheck också.
Hur var det att spela förband till Laibach?
Portugal.
Leria.
Leira.
Slottet.
Nej, men det var en jävligt cool spelning uppe i en gotisk borg i... Ja, i närheten av Porto. De var väl headliners, men det blev så jävla sent så att de fick ändå spela för oss. Så egentligen var det de som var förband till oss.
Snyggt.
Men jag har ett så fint minne där om vi åt middag på en restaurang som arrangören hade abonnerat och sådär. Och så satt Laibach 2 bord bort, hela sällskapet. Ja, de satt helt tysta, bara åt med skedar och tittade så tomt framåt. Och det var veckan innan hade de spelat i Nordkorea. Och jag tyckte det var så jävla mäktigt. Där sitter de där. De har varit i Nordkorea. Och de bara satt helt iskallt och bara åt soppa. Sa ingenting. De bara tittade rakt fram.
Fast forward till när Danny Mommens från Vivla Fett kommer fram och ska prata svenska med oss i Wiesbaden sen. Slår sig ner. You guys, you're Swedish, right? Ja, jo. Jag är inte galen. Men det var han. Jones. Han är en mycket skicklig man. Han är ansett som den främsta bland de få.
Det här är Adamsson och Falk, Mr. Jones maskin. För att skapa energi på min nivå. Han har rensat mina nerver. Han har svetsat ihop min hud. Programmerat mina ord. Och genererat. Jag tycker det är fantastiskt. Jag såg Adolfsson och Falk som spelade på kulturfestivalen förra sommaren och spelade på Gustav Adolfs torg och med någon sån här rymd, det var ett jubileum då för månlandningen, och det var så otroligt bra spelning och de hållit på så otroligt länge och var så otroligt ödmjuka och berättade och jag kunde liksom känna igen mig en del och säga det på 80-talet man ska både jobba och sen hålla på med musiken, repa till sent på kvällen, sen hem och gå till jobbet. Jag kunde otroligt känna igen mig det där, för det är väldigt mycket jag får ihop det. Jag undrar vad som händer med de råd jag lämnar ut. Jag är rädd för deras grundlösa beslut.
Vad gör ni närmsta tiden?
Vi håller på och skriver ny musik. Ja, håller på för fullt. Vi kommer även att släppa en remixskiva från vår senaste skiva AX. Remixer på den. Där också en ny AX-låt kommer ligga. Vad gör vi mer? Inga spelningar tror jag.
Nej, inga spelningar vad vi vet.
Nej,
vi... Det är tråkigt, men det är samtidigt kanske en välkommen timeout. Vi pratade om det faktiskt innan vi kom och ringde på här, att det var ändå kanske läge. Nu har vi liksom i under 2 års tid spelat oavbrutet så gott som. Och sen försökt hinna med våra vanliga jobb mellan varven liksom. Så att, inte för att det finns några fördelar med coronan egentligen, men en paus just var välkommet.
Ni spelar förband till Suicide också, hur var det?
Det var en stor ära.
Ja, mäktigt.
Ja, det var jävligt mäktigt. Det var väl det måste ha varit en av deras sista spelningar också, kan jag tänka mig.
Ja, det tror jag det var. Eller ja, en av de sista kanske. Mm. Spelade kanske i Köpenhamn eller något sånt, något halvår senare. Tror jag.
Men det här var i Paris?
Nej, i Lausanne.
Lausanne?
Ja. Nej, men det var coolt. Vi gjorde en bra spelning och de gjorde en skitbra spelning också. Högt och hårt som fan. Och vi släppte den också sen på en kassett. Ja. Med A-sidan Suicide och B-sidan ASG.
Och sen... vi har ju hoppats att den skulle kunna ges ut på som en vinyl. Och så träffade vi Martin Rev i... Vad var det?
I Haag.
I Haag, ja. innan spelningen så frågade du... Så, we did a cassette. Could we make a reprint of this? I don't know anything about records. I don't know.
Han visste varken vilka vi var eller kassetten eller
något. Han visste ingenting.
Fast det kan ha hans spelning i Haag var något av det
märkligaste
man sett. Det går inte ens beskriva. Han stod själv med en synt och körde Disco Inferno på backtracks.
Ja, och liksom bebop-grejer på samplingar med blinkade glasögon. Och,
folk lämnar ju lokalen.
Och stod med armbågarna på klaviaturen. Liksom stod på och liksom... Ja.
Du visste samtidigt sångaren Alan Vegas som ansågs vara den excentriska. Inte så mycket Martin Rev. Han var så här den...
Jag tror Martin Rev har gått om Alan Vega på senare år. I excentricitet. Vi skulle gå och käka polska tapas, var det inte så?
Ja, vi ska gå och äta polska. Finns det polska tapas?
Ja, när man är på Kungsholmen så måste man äta det. Kungsholmen är tydligen någon sorts tapasmäcka. Det finns också Stockholms bästa riktiga spanska tapas. Men det finns också ett ställe som heter Polski Tapas som drivs av en polack och som har egentligen en blandning av alla liksom smårättskök, både tapas och mese och såklart då också polska specialiteter. Så att det ska vi tyvärr gå och äta nu.
Tack för att ni kom hit. Dziękuję, som man säger på polska.
Dziękuję.
Tack.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Agent Sidegrinder var hemma hos Dragen.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.